Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hej allihopa, välkomna till ronden avsnitt 67 med mig Christian Unge.
Och mig Anders Ternhag.
Och
Mary Talmin.
Hörrni, vi ser det här som säsongsavslutning.
Ja,
ja.
Nu får vi ta sommarlov.
Ja.
Det var i skolavslutning idag i mina pojkars klasser.
Ja, för mig imorgon.
Mm.
Så det känns lite, vi passar på nu när skolbarnen går på semester, vi tar semester. Mary tar aldrig semester, du jobbar hela sommaren, eller hur?
Ja, men jag tar semester från ronden.
Ja,
ja.
Ja men för vi ska väl ha vanlig semester, du och jag, Anders.
Ja, det ska vara.
Hörrni, det var väldigt bra, tyckte jag, avsnitt senast, där vi diskuterade 70 dagar mot döden, den här dokumentären.
Mm.
Vi har framförallt fått väldigt många och långa mejl, kommentarer, idéer, tankar efter det här.
Mm.
Dokumentären väckte många känslor, märkte man.
Ja, det tror jag också.
Mm. Men det är inte så mycket mer att snacka om det. Vi har en lång lista på lite smått och gott här inför sommaren, så vi kör. Och jag läste ut en bok förra veckan som var väldigt bra. Mannen som slutade ljuga, om Thomas Quick.
Mm. Jag tror, den jag tänkt läsa faktiskt.
Dan Josefssons.
Jag kanske ska läsa den i sommar.
Ja, du får den av mig. Spännande fall om Thomas Quick och liksom hela skandalen kring honom. Mm. Det bara slog mig vilka... Alltså, de räknade upp olika mediciner, alla mediciner han stod på, vilken tablett,
polyfarmaci
och massa andra droger bland missbruk.
Vad hade han för diagnos? Förstod man det i boken? Vad tyckte man att han led av? Vad ville man medicinera liksom?
Nej, men man ville ju medicinera mot både depression och vanföreställningar, så att han var psykot. Disk och så, tror jag.
Mm.
Men det var inte det, utan det som också nämndes var att han fick insulinchocker.
Mm-hmm.
Oj, bedrev man,
gjorde man det redan man på 70-80-talet
fortfarande?
Nej, men det här är ju 80 in på 90-talet. Men nu kan jag inte precis när man har ju slutat med insulinchocker.
Mm.
Jag tror att det kanske var runt 90-tal där. Då man slutade med
det. Oj, vad förvånad det blev.
Ja, men man, alltså
ska du berätta vad det är? Man försatte någon i hypoglykemi.
Precis, man gav på morgonen stora doser insulin.
Mm.
Så att sockret blir så lågt och patienten blir medvetslös.
Mm.
Och då tänkte man att det på något sätt skulle liksom korrigera neuroobalansen i hjärnan på något sätt.
Vet du hur länge man...
Nej, och jag har inte läst på alls annat än att jag vet att man sen gav liksom sockerdropp så att patienten liksom kom upp tillbaka. Ur den här.
Mm.
Men, ja, men precis två saker. Dels att den vetenskapliga grunden för det var liksom väldigt dålig. Men också att det var i modern tid, precis.
Mm.
Och så tänkte jag, men vadå, det är ju inte jättestor skillnad mellan det och sen då ECT, alltså elektrokonvulsiv terapi. Att man ger elchocker, som man gör idag.
Mm.
Det är ju liksom samma grund till liksom, princip att man försätter patienten i någon slags... men det andra är att man framkallar en liksom, epilepsi då.
Mm.
Jag tänker ändå att det finns två skillnader. Det ena är väl att det finns evidens för ECT.
Ja, verkligen.
Och det andra är ju att ECT, då ger man ju chocker och så blir det en kramp som går över av sig själv.
Ja.
Här försätter man någon i ett tillstånd som någon aktivt måste reversera.
Ja.
Men jag får bara lite panik när du berättar det. För jag tänker så här, alltså, har man för lågt blodsocker för länge så får man ju hjärnskador som är bestående.
Ja,
hur pass kontrollerat var det här? Och hur, förstår du hur jag tänker?
Mm.
För i Afghanistan så kom det ju in en kvinna som var 20 år som hade diabetes.
Mm.
Och hon dog i ett insulinkoma.
Mm.
Och det var ju inget problem för oss att få upp hennes socker när hon väl kom in till sjukhus. Men hon hade liksom haft det här insulinkomat för länge.
Mm.
Så att hon var i princip hjärndöd.
Precis. Ja. Så att, jag menar, om någon medicinhistoriker eller som var med på den tiden har några referenser eller kanske böcker, så jag menar, mejla in till oss. För precis som du säger, hur länge var man försatt i det där tillståndet och hur mycket hjärnskador fick patienten efter det där?
När man ger någon ECT,
ja,
då söver man ju den patienten,
ja,
och så ger man de här elchockerna mot hjärnan, och så får de en kramp och de har bitskydd i munnen och sen så går det över spontant.
Mm.
Men om man skulle ela någon i vaket tillstånd, då får de också en kramp. Eller hur, va? De blir inte medvetslösa.
Du vet ju, en epileptisk anfall, då är man ju medvetslös. Mm. Skillnaden är ju att man då fortfarande har ett muskelsvar.
Mm, precis.
Just, man rycker mycket mer.
Och det är väl det, för du har väl varit med och sövt på ECT?
Alltså det är ju en verksamhet som vi deltar i, men jag har de facto aldrig varit på en ECT-sövning. Så att jag vet inte, det blir så osäkert om man använder muskel.
Jo, men det gör man, det vet jag.
Men det gör man väl för att just skydda mot en muskelvärk som annars uppstår efter
kanske. Jo, men precis vad jag skulle säga, för det läste jag på lite att förr så gjorde man inte det, utan man gjorde precis som du sa, mer att man bara chockade och då så fick patienten massa, de krampade och skakade så de fick
muskelcellsunderfall
och slog sig och sådär. Jag menar, idag så gör man muskelavslappnande som du säger, och det är väldigt kontrollerat, så det är knappt att det syns att patienten har man krampen, utan man bara registrerar det. Jag har varit med på en sån där. Jag tror du skulle kunna ge oss lite mer information om hur själva liksom sövningen och så gick till. Men också
det går ju väldigt, väldigt fort, ska man säga. Som jag minns det, man var med någon gång som läkarstudent. Och
ja, just det.
Det var ju över väldigt snabbt.
Ja.
Det är en kort sövning bara. Det är bara masknarkos, det är ju ingen liksom intubering eller någonting.
Nej.
Men för min tankekedja var där liksom från insulinchockerna till ECT, och då kan man tycka att det är liksom en krystad. Men det är liksom lite sammanhangsbart. Som du säger, det finns ingen bra evidens för insulinchockerna. Men ECT, som du säger, det är ju faktiskt... Det finns ju bra evidens för att vid grav depression och liksom självmordsdepression, riktigt allvarlig depression, när man har liksom försökt medicinera. Och att man har bråttom för att den här patienten är så självmordsbenägna. Så det här kan ju psykiater såklart fylla i med. Så ger man ECT, och det är en bra effekt. Sen måste man ju fylla på eller följa upp det med annan behandling mot de här depressionerna. Men den här liksom, om man aldrig har hört talas om det och så ser man gökboet till exempel, klassiskt, de här elchockerna, så tänker man att det här är ju bara galet. Man liksom smälter väl sönder hjärnan med de här elchockerna. Men det finns inte, så mycket jag läst på att Man får inte hjärnskador permanent. Man får minnespåverkan, men den är övergående, 1-6 veckor.
Ja,
och man får snarast positiva effekter med neurontillväxt efter ECT.
Och sen så måste man ju också betänka vad det finns för irreversibla skador av en långvarig depression.
Ja,
i form av, ja, dels död, ja, absolut. Men även, även om vi bortser från det, liksom, även minnessvårigheter, kognitiv nedsättning och så vidare. Alltså jag är inte någon expert på det där, men jag minns när, vad heter han, Janne Josefsson gjorde den här uppdraggranskningen, och han hade ju uppenbart bestämt sig in, apropå den dokumentären vi pratade om förra veckan, där man liksom inte hade bestämt sig för en tes och skulle liksom lägga den på lyssnarna. Så Janne Josefsson hade ju en tes om hur vidrigt ECT var, och sen gjorde han ett program där han bara skulle bevisa det, och det, där tyckte jag verkligen att det var osmakligt att man, jag säger inte att man inte ska kritisera ECT, men man tog inte upp det på ett nyanserat sätt. Så vill jag minnas att det var.
Lustigt att du sa, för att när jag läste på det lite så nämndes ju den där dokumentären. Vilket minne du har. Och sen alltså, liksom många psykiatriker följde upp det där, bland annat i en lång Svenska Dagbladet-artikel av Ottosson, vad nu heter, psykiatriken. Nej, men som ändå spaltade upp liksom, det här och här, det stämmer inte, och det är inte farligt på det här sättet som framställs, utan de positiva bitarna överväg. Men att det liksom, med tanke på ändå att det är någonting bisarrt att man liksom kör elström genom hjärna, och samhällets också syn på det, liksom, spontant så är det bara att det känns så konstigt, så kommer det säkert ersättas av andra behandlingar i framtiden.
Men det är väldigt intressant att det är inte alls samma laddning att proppa i sig farmakologiska grejer som ändrar hur mycket som helst i hjärnan. Det anser man bara en mildare, inom situationstecken, behandling än ECT. Jag förstår att man tänker så, men det är inte helt givet.
Nej, jag tycker
och jag hörde nu i ett sammanhang en, jag hade hört talas om att Botox var helt fantastiskt för kronisk migrän. Och jag har väldigt problem med migrän, så att jag tänkte att men gud vad bra om jag kan slippa ta liksom läkemedel varje dag i förebyggande syfte.
För ursäkta, det är det som är alternativet. Men var ger man det?
Botox,
ja, både tror jag i pannan och sen i nacken. Det är vissa triggerpunkter. Aha, trigger. Jag kan inte exakt, men hur som helst. Det är liksom en ny metod. Jag vet inte hur pass belagd den är, men den används nu. Och då tänkte jag att istället för att behöva ta betablockerare och sånt där då som förebyggande behandling, så skulle man kunna bara göra det där. Det tyckte jag kändes som en mycket mildare form, eftersom jag inte vill hålla på att äta läkemedel varje dag. Och då sa den här neurologen till mig, vad intressant att du är så skeptisk mot läkemedel, men är du helt beredd att spruta in världens farligaste gift i din kropp? Och jag bara, oj, nej men så hade jag aldrig tänkt. Apropå att man liksom bara lägger massor med värderingar i saker utan att riktigt ha tänkt efter. När vi pratar om psykiatri så tänker jag på hur pass stigmatiserat det är i många delar av samhället att prata om psykisk ohälsa och hur man mår. Och då hörde jag en sån fantastisk dialog här i veckan i min park. Som jag har en park i närheten av mig där jag brukar sitta och dricka mitt morgonkaffe på sommaren. Det är liksom som min balkong, för att jag inte har någon egen balkong. Och den parken sitter det även ett gäng A-lagare. De har suttit där i hur många år som helst.
Är det på Södermalm?
Ja, det är på Södermalm. och det här är, nu kommer alla mina fördomar, för jag har ingen aning vilka de här personerna är. Men min bedömning är att det här är A-lagare snäppet bättre mående än de på medborgarplatsen. Det vill säga, de är inte hemlösa, men de sitter där i parken och dricker liksom. De har nog fortfarande en egen lägenhet, även om den kanske inte är i det bästa skicket. Jag har ingen aning, ni hör, jag bara spekulerar nu. Och en av dem sitter på bänken bredvid mig och dricker en folköl. Klockan är typ 9 på morgonen. Och så kommer hans polare, har varit och storhandlat på systemet. Och så säger han, fan, jag har mått så jävla dåligt på sistone. Jag förstår inte varför, så mycket har jag inte super heller. Alltså, men jag har mått jävligt dåligt. Och då sitter den andra tyst ett tag och sen säger han, när du säger att du mår dåligt, vad menar du då? Menar du psykiskt som i själen eller? Och jag tyckte det var en helt fantastisk fråga som man väldigt sällan vågar ställa. Alltså, kommer du till mig, Christian, och säger så här, jag mår så himla dåligt, jag är liksom trött och hängig. Ja, men det skulle sitta långt inne för mig och säga så här, hur mår du psykiskt? Ja, utan då skulle man säga, har du någon influensa eller kan det vara någon virus?
Blod,
eller
värdet,
eller anemi.
Sovit dåligt.
Ja, och det är ju inte för att vi är läkare, utan det är ju för att vi bara är en produkt av samhället där man liksom hela tiden försöker att putta in saker i ett somatiskt fack, för det är bättre och lättare att hantera och har liksom högre status på något sätt. Medan de här, de var liksom helt obrydda, eller det vet jag inte, men jag tyckte det var en helt fantastisk kommentar, ja, i varje fall.
På sak.
Ja,
det var bra.
Och väldigt omtänksamt också.
Ja. Skulle du fråga Christer om han har supit mycket på sista tiden då?
Ja, det var ju liksom inte ens, det fanns ju inte ens med här, för det var ju givet att han hade.
Men de hoppar över liksom alla leverproblem, alla andra kramper, utan det,
ja,
de kanske kände varandra så bra. Så
jag vet inte, jag tyckte det var fint.
Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör.
Hörrni, vi satt upp och snackade på lunch häromdagen, jag och några kollegor, om nya läkemedel och vad man tror kan bli storsäljare.
Mm.
Det är lite,
är det ett vanligt samtalsämne på lunchen bland dig och dina kollegor?
Nej, det är det väl inte. Men jag tror många läkare är intresserade av nya läkemedel.
Du menar,
eller nya nyheter liksom inom medicin. Det är ju kul.
Ja, om det är någonting som kommer ge någonting. Mm. För det kommer ju ganska många liksom preparat som liknar de andra och det inte var någon rolig ny effekt på dem.
Nej, så är det ju. Men det var två grejer som vi lyckades tänka ut.
Okej. Okay.
Bland annat kom ett nytt läkemedel mot hjärtsvikt.
Mm.
Novartis har ett nytt preparat som heter...
Entresto.
Entresto.
Mm. Låter som Trustor här, va?
Ja. Nej, men det är ett kombinationspreparat med ett nytt läkemedel och valsartan, va?
Mm.
Som är en...
A2-blockare.
Just det.
Jag måste bara falla in. Kombinationspreparat, jag ryser alltid till.
Ja, det har du sagt någon gång
obehag.
Förut i podden. Du gillar inte det?
Nej.
Nej.
Vet du, av den enkla, för då, det finns ju, och i USA finns det ju trippelpreparat sånt där. Av den enkla anledningen att det är så svårt då att, jag förstår ju fördelarna med att ha dubbelpreparat, alltså kombinationspreparat. Skulle du ta två, det är enkelt att ta en tablett, en två tabletter. Och så.
Mm. Men du får inte alls samma liksom flexibilitet.
Nej.
I dosering.
Kontroll.
Plus att det blir väldigt mycket fel. Att man tar citodon plus alvedon, för det, man vet inte att det ingår
det
alvedon
blir
i citodon.
Fel, och också att de där små, ofta är det då kanske en vätskedrivande tablett, en liten bit vätskedrivande som är inkopplad i den här mer potenta hjärtsviktsmedicinen eller blodtrycksmedicinen. Och den liksom har gömt sig där, men ingen som tänker riktigt på den. Så kommer patienten in med hyponatremi, dina natrium.
Men den skulle inte Anders upptäcka, som han inte tar natrium.
Jo, jag tar natrium.
Jag skojar. Får jag bara fråga, vad är det nya läkemedlet?
Men får jag bara alltså försvara kombinationspreparat?
Ja.
När det gäller HIV-läkemedel, då är det ju väldigt bra. Ja. Att det finns flera i ett. Annars får man ta väldigt mycket tabletter.
Jo, men det är återigen det, är det liksom... argumentet att det är många tabletter.
Ja, men det är väl ett ganska bra argument.
Ja,
alltså...
ja det är ju ett bra argument. Men,
ja, men det här med hur folk tar sina tabletter, det är ju otroligt dålig compliance. Man verkligen
absolut
studerar hur,
ja, ja,
hur man
men
gör.
Verkligen. Och hela min avhandling att, byggde på dålig följsamhet till HIV-läkemedel. Jag förstår det, men dina HIV-läkarkollegor... Tycker de inte att det är ett problem att de inte liksom kan höja lite det där preparatet i kombinationspreparatet? Det går ju inte eftersom det kommer.
Ja, det vet jag inte. Jag tror inte det.
Aha, okay.
Men vad är, förlåt, vad är det nya preparatet i det här kombinationspreparatet?
Neprilysinhämmare. Alltså helt enkelt, vi ska inte gå in på detalj, men blodtryck och hjärtsviktsmedicinerna. Det har ju som varit ett antal läkemedel som har, eller ett antal liksom verkningsmekanismer som har funnits i många år. Vi har vätskedrivande, sen så har vi de här betablockerarna och sen har vi det här som påverkar RAS-systemet, alltså vätskebalansen och allting i kroppen. Där finns det två liksom principer, ACE-hämmare och A2-blockare, angiotensin 2-receptorblockerare. Men nu har det här är liksom en helt ny verkningsmekanism som påverkar neuropeptiderna i det här, en annan del av systemet, inte RAS-systemet.
Och det heter...
Neprilysin är själva enzymet som bryter ner de här positiva neuropeptiderna. Neprilysin. Mm. Okay. Och det här är neprilysinhämmare.
Okay.
Och i den stora kliniska prövningen, då studerade de det här nya läkemedlet mot standardbehandling som då var ACE-hämmare i studien.
Mm.
Och ja, som jag förstod det fick den avbrytelse för tid. För att det var, jag tror det var 16% skillnad till studieläkemedels fördel då, i mortalitet.
Och det är ju väldigt
och de hade även lite mjukare outcomes som antal sjukhusinläggningar och sånt där. Så att,
för oss som inte kan liksom så mycket om såna här stora studier, när du säger avbryter i förtid, är det att man har bestämt sig för att köra en studie ett eller två år och sen har man någon slags halvtidskontroll?
Jag tror det.
Interimanalys.
Brukar den vara liksom då efter, just halva tiden? Eller?
Jag vet inte. Eller efter ett visst antal patienter inkluderade, kan jag tänka mig.
Är det så?
Ja, ja, det tror jag.
Okay.
Men det skulle kunna bli en storsäljare. Eller hur? Alltså någonting som tydligt är mycket bättre än dagens standardbehandling. För det är en ganska stor patientgrupp vi pratar om.
Ja, och vi har verkligen många som tar blodtrycksmediciner. Ja. Och
samtidigt kan man ju tänka sig att ett sånt här preparat lär ju kanske inte kosta 4 kronor per dag att ta, utan det kanske kostar 40 kronor per dag att ta. Så att man kan ju vara helt säker på att det kommer regleras vilka som ska få det.
Mm.
Alltså det kanske bara är kardiolog som ska skriva ut det till början, och det kanske också ska villkoras med att man ska pröva de andra först, eller det ska vara en viss hjärtsviktsklass eller något sånt där, va?
Fast
så att det inte bara skenar iväg i början med kostnader.
Nej, men samtidigt om det är så potent och sådana stora skillnader, så undrar man ju om inte Läkemedelsverket kommer gå in tidigt och liksom...
Det är ju intressant att veta, vad är det för patienter man har testat det här på?
Mm.
Är det alla typer av hjärtsvikt eller är det de i senaste stadiet av hjärtsvikt? Mm. Alltså, jag menar,
Nej, jag har inte läst studien på det sättet, så det, jag kan inte svara på det. Och man måste också kolla vilken dosering var.
Jo, men får jag bara tänka, jag har verkligen ingen aning, men jag bara tänker, om det nu visar sig att det har den här fantastiska effekten, men det har det på män mellan 60 och 66 år bor i västra Sverige och har hjärtsviktklass 3. Ja, nej, men typ. Alltså, så, ibland kan det ju vara så i de här randomiserade studierna, och så blir det liksom jättesvårt att dra någon liksom generaliserande slutsatser av det.
Mm.
Okej, okay, men det, liksom, det hade väldigt stor, bra effekt, måste man säga, på dödlighet. Ja. Så det är en stor säljare, tror du. Det är en spaning du har.
En spaning.
Mm.
Spaning 2, det är ett nytt diabetesläkemedel.
Okej.
Okay. Som visar sig ha effekt också på övervikt.
Just det, det kunde inte vad det heter. Det var något.
Det heter, jag tror substansen heter liraglutid.
Okej, okay. Ja, det behöver inte bli så tekniskt.
Nej.
Mm. Men ett diabetespreparat.
Mm.
Mm.
Och det var en stor New England Journal-studie som refererades till Läkartidningen för något halvår, år sedan kanske. Och där gick ju överviktiga ner, var det 6 kilo jämfört med placebo?
5,8, ja.
Ja, på jag tror var ett års
drygt ett år.
Tid var uppföljningen.
Mm.
Så att det har fått en ny indikation. Det har fått indikationen viktnedgång, eller vad man kallar för.
Övervikt.
Övervikt kanske, ja.
Ja.
Mm. Och det skulle kunna bli en storsäljare.
Ja, jag vet inte alls, ursäkta min okunskap, men jag vet inte alls om det har slagit.
Nej, men ett piller mot övervikt.
Jo, men om det finns nu i Sverige.
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Men kanske på G.
Mm. Jag anar vart du vill komma. Du ska köpa aktier i Novartis.
Det är väl... Nej, men lyssna att du säger det, för att jag dagdrömmer då och då.
Om vad då? Att bli rik.
Om att bli rik.
Vad ska du göra för pengarna?
Ska jag sluta podda? Nej då.
Ja, du blir...
Nej, du får ingen pengar för podden.
Jag tänkte säga, vad får du in pengar för podden?
Nej, men...
Alltså, egen kanal.
Nej, men håll med om att det vore kul att kanske inte köpa aktier i något företag och tjäna lite pengar så, men... Att komma på någonting.
Ja, men vänta, nu hoppar du över ett mellansteg. Du och dina kollegor satt och funderade, hur kan vi bli rika nu?
Nej, det gjorde vi inte. Okay. Ingången var vilka nya storkällor kan
jag fattar, komma. Men om en tanke var så här, skulle man kunna köpa aktier i Novartis nu?
Mm.
Alltså, finns det någon som helst problematik? Du är inte hjärtsviktsläkare.
Nej.
Jag är ju lite mer åt det. Jag kommer skriva ut det här preparatet. Om jag nu går liksom och köper aktier i Novartis, finns det någon problematik i det?
Självklart finns en problematik i det.
Därför då skulle Christian sen vara mer benägen att skriva ut det här preparatet.
Alltså, du har ju ett eget intresse i att det här preparatet förskrivs.
Absolut.
Och du är samtidigt en person som kan förskriva det. Då är det möjligt att du vidgar indikationen, kanske undermedvetet.
Ja, fast det är så här. Samtidigt, Novartis är ett jättebolag. Om Christian så skulle skriva ut det här preparatet för varenda patient han ser, det kommer inte påverka börskursen någonting.
Så att det går, men alltså, det finns principiellt ett problem när det kan finnas ekonomiska egenintressen hos läkare som ska bedriva vård med bara patientens bästa i fokus.
Mm.
Jag tror att alltså, det finns det är liksom en begynnande korruption, helt enkelt.
Men finns det något slags regelverk för det? Jag menar, det finns väl ingen som kontrollerar vad läkare har för aktieportföljer?
Nej, men det jag tror man får äga aktier.
Eller hur? Du får det väl göra?
Självklart.
Ja. Utan det är ju, nu pratar vi bara en etisk, moralisk...
Ja.
Ja.
Nej, men,
nu har inte jag köpt några aktier och kommer inte göra det heller.
Jag tror också att när vi sitter här och gaggar om det här och tänker att ja, det kanske blir stort eller inte. Ja. Jag tror redan vi är för sent ute. Alltså de här som är liksom proffs på aktier och så här, de ser ju redan det här när det är någon sorts fas 2, tidig fas 3.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Kanske och
ja, de är nu i
postfestum.
Ja, exakt. Jag tror man, precis, marknaden har intecknat det här redan.
Har det inte precis varit någon skandal med några läkarstudenter i typ Uppsala som har på nätet spridit liksom falsk eller tillfixad information, positiv information kring nya läkemedel och sen liksom gjort aktiehandel.
Va?
Ja, nej men på riktigt.
Inte hört.
Oj då.
Ja, eller så men det verkar inte, så men det tror jag inte. Men jag skulle liksom aldrig komma på sån dröm.
Ja, men vadå, det verkar så, precis som du säger, hur skulle de kunna påverka? Det måste vara ett litet företag i Sverige då.
Nej, men de har väl först... Jag kan ingenting om aktier. Jag tror att det var så att de först hade köpt aktier. Och sen så lyckades de få liksom på nätet en idé att det här är ett företag som är upcoming. Som gjorde att alla ville komma och köpa aktier. Då kunde de sälja sina aktier för mer pengar än vad de hade köpt dem för.
Jo, jag förstår idén, men jag menar som, det kan inte vara ett Novartis storlek på det hela. För några Uppsala studenter kan omöjligt ha påverkat. Det måste vara något litet.
Men det är väl möjligt. Jag vet inte vad Novartis är ens.
Men, ja, men det är inte alls. Okej, men du ska inte köpa aktier i Novartis. Du tycker att det är liksom för sent.
Ja, jag tror det är för sent.
Men du går igång på att du skulle vilja komma på någonting.
Mm. Mm. Och komma på ett läkemedel, det är ju så himla mycket regler och lång tid från... All...
Så varför inte en luftstrupe? Nej,
ja, så varför inte en luftstrupe? Ja, men även en medicinteknisk produkt, det är väl lite lättare egentligen, men redan det är ju ändå mycket.
Men är du lite uppfinnare, går du runt sådär i tillvaron och irriterar dig på saker som inte funkar och tänker såhär, det här skulle jag...
Mm, lite.
Ja, okej.
Okay. Lite gör det. Men jag tror jag skulle ännu mer göra om jag vore kirurg eller kanske som märkt narkosläkare någonting. Mm. Men jag har liksom mer också jobbade med händerna och hade prylar i handen.
För dina verktyg är mediciner och det är för stor grej att komma på nu.
Ja, liksom, lite
tuberkulosmedicin.
Ja. Mm. Men om jag vore narkosläkare tror jag verkligen skulle gå runt och tänka på olika saker som skulle kunna förbättras.
Ja, men precis. Bollen till Märit. Går du runt och irriterar dig på saker som...
Ja, liksom det gör jag säkert. Buggiga? Men däremot så är jag alltså så patologiskt utan fantasi.
Generellt?
Ja. Rakt igenom hela livet. Jag har aldrig dagdrömt. Jag är bara så rationell och enormt tråkig. Mm. Så jag skulle aldrig komma på någonting. Det finns liksom inte ens... Den kapaciteten saknar jag fullständigt.
Så när du får en PVK i handen, då tänker du så här... Ja, så här måste ju en PVK se ut.
Ja, exakt.
Jag den, kan går inte, den går inte
jag
att förbättra.
Det är förskräckligt handikapp. Jag kan inte tänka outside the box.
Nej.
Det enda jag liksom vet att jag har stört ihjäl mig på och tänkt, varför går det inte att uppfinna en trådlös EKG? För det stör jag ihjäl mig på.
Alltså, men du ser, de där EKG-sladdarna.
Ja, men det är väl mer än liksom...
För det måste ju ändå vara så många uppfinningar kommer till. Alltså, någon blir irriterad på ett... fenomen, någonting som inte funkar. Och så vill man fixa till. Det måste också vara det mest tillfredsställande om man sen lyckas ändå komma
en,
på
en
det.
En fantastisk drivkraft, verkligen.
Men ta det med EKG när du säger det.
Mm.
Då ska man först sätta klisterlappar på patienten. Sen ska man ta de där sladdarna och liksom sätta dem på varje klisterlapp. Mm. Det borde ju vara ett engångskit där liksom sladdarna och klisterlapparna hängde ihop.
Men framförallt har jag... Det här irriterade jag mig enormt mycket på när jag jobbade på akuten innan jag var färdig läkare. Och man tog liksom 25 EKG per arbetspass. Mm. Varje patient som kom in och sökte för bröstsmärtor skulle tas EKG på.
Mm.
Och för det första, hur fräsch är den EKG-apparaten på SÖS-akuten som liksom används dygnet runt jämt?
Mm.
Och de här sladdarna ligger liksom i sängen och de trasslar ihop sig. Och sen så blir det någon liksom... Det är så tjorvigt.
Mm.
Och då tänker jag så här, nu vi, faxen upptäcktes väl för hur många år sedan som helst. Det är verkligen inte den mest moderna faxen. Uppfinningen, jag fattar det.
Men så är födda på 90-talet efter. Ni har, fax var något
vi... Ja, men okej, men vad jag försöker säga är att om man liksom trådlöst kan skicka ett dokument via fax från Sverige till USA, då tycker jag att då borde man väl kunna lösa... EKG till att bli trådlöst. Men vi lägger ner det där, för jag är inte så teknisk.
Jo, men jag tycker det är jättebra.
Men tycker ni inte att min idé var bra? Att man, har liksom, man öppnar en förpackning och där i ligger tunna kablar och inte klisterlapp.
För det tycker jag låter väldigt dyrt. Ihop.
Nej, men vadå? Varför? Och sen så bara kopplar man in
till apparaten. Det låter väldigt dyrt, men varför inte någon slags Bluetooth? Någon
ja, men det var det jag trådlös, menar.
För jag håller med att sladdarna i sig är väldigt irriterande.
Mm.
Och sen är det... Det här med vårdhygien är jätteviktigt. Mm. Vi är väldigt noga med sprita och så plastkläder och allt sånt där. Men sen är vi helt inkonsekventa och ologiska i när vi använder våra stetoskop.
Mm.
Jag vågar inte tänka på de ultraljudsapparater som jag använder kanske 15 gånger om dagen.
Mm.
Jag spritar av dem lite liksom halvhjärtat. Men de där elektroderna måste ju vara så... Eller sladdarna.
Sladdarna, ja.
Men du, hade du någon idé på den där PVK:n eller?
Nej, men det hörde jag av en narkoskollega att hon ville gärna ha en PVK som var liten.
Ja.
Och så stack man in den i kärlet och väl in i kärlet så expanderade den. Så det blev en grov infart när den väl satt i kärlet.
Aha.
Alltså det är en sån fantastisk idé. Ja, den är helt fantastisk.
Det är en superbra uppfinning. Nu kanske inte jag skulle avslöja det här, det var dumt. Hon kanske vill vidareutveckla det och ta patent och tjäna pengar.
Ja. Men,
men det är ju något sånt man vill göra.
Just det, väldigt konkret. Ja,
och jag blir så avundsjuk att jag inte ens kunde komma på den idén.
Eller sånt kan jag dagdrömma om.
För att jag, häromdagen, apropå uppfinna, så tänkte jag på en grej som måste ha varit extremt revolutionerande för många människor. Det är ju de här, alltså diabetikerna som måste gå och kolla sig blodsocker hela tiden.
Mm.
Och i alla år i hela världen har stuckit sönder sina små fingrar. Och det tänker alla vi som inte diabetiker och som när man sticker sig på fingertopparna och ont gör.
Mm.
Ja. Och nu så finns det, jag vet inte ens vad märket heter, springer av med en sån här
man opererar blodsocker. In en sensor.
Nej, inte opererar, utan du sätter den ju här på... opererar in. Nej, du sätter väl
en liten...
Nu borde jag ha kollat in det. Men du sätter ju en liten en dos av den vit på överarmen.
Och så, den är vit.
Och så jag vet att hon, Molly i Melodifestivalen, väldigt snack, för hon hade den väldigt synlig på sig.
Okay.
Och när de där kom så företaget hört, det tog slut direkt.
Mm.
Men och det du gör är att du sen bara håller en liten då avläsare upp. Jag har sett en kollega som har en sån här. Ta bara några sekunder och sen så har den liksom kopplad till sin iPhone och får upp sockerkurvorna.
Mm.
Och slipper sticka sig.
Men vet du...
Ja, men alltså det måste vara så...
Ja, men det är verkligen fantastiskt. Men jag tänker att det är mycket av det som vi tar för givet nu som har varit sådana upptäckter.
Mm.
Tänk till exempel saturationsmätaren.
Mm.
Det är ju precis en sån grej. Mm. Att man kontinuerligt och helt icke-invasivt i varje sekund kan få ett värde på hur pass syresatt blodet är.
Just.
Och det är ju en ny uppfinning. Fanns ju typ inte på 80-talet.
Men är det så? Ja, det hade jag inte kunnat gissa. Ja. Alltså.
Varför har man inte motsvarande CO2-mätare? Går inte det på något sätt? Eller?
Koldioxid?
Ja. Mm, alltså det går ju inte... Det är ju inte alltså det, den här saturationsmätaren, den är ju uppbyggd på att syresatt hemoglobin... absorberar ljus på en annan våglängd, ja, än icke-syresatt. Och då kan man beräkna fraktionen. Alltså, mm, beroende på absorbans kan man beräkna fraktionen. Mm. Och det här, ja. Och jag tror kanske inte man kan göra riktigt på samma sätt med koldioxid. Det finns ju liksom inte, koldioxid binder ju inte i samma utsträckning till hemoglobin på det sättet.
Men det skulle vara en bra grej, eller hur?
Alltså, ja, absolut. Absolut. Jag tänkte också på koldioxid.
Non-invasiv CO2-mätning.
Ja, men verkligen, verkligen.
Eller bara lite invasiv skulle också vara bra.
Ja, men det har man ju som man kan koppla till tuben. Men du menar någon som inte är intuberad?
Mm.
Ja.
Mm.
Det här är lite mer en zebra-grej eller liksom en fantasigrej. Men när du snackar om uppfinningar.
Ja.
Det första jag kommer att tänka på, eller som jag har tänkt på förut, det är ju läkemedel som är riktade mot det organ de faktiskt ska verka på. Alltså det är ju ett stort ämne. Men jag menar bara att när du tar en tablett i munnen mot liksom huvudvärk.
Jag trodde så det var, så har du inte sett reklamen. Verkade. Då liksom bara Ipren bara liksom åker till det här inflammerade området på armbågen.
Det finns ju något grundläggande bisarrt i att vi tar mediciner som påverkar.
Ja, du menar att man får samma koncentration i liksom, ja, blodet överallt. Ja, liksom, och fast man har skadat ett visst mål och organ.
Ja, och då menar jag bara att säg att du har något läkemedel som du vill ska verka på liksom njuren bara.
Mm.
Så istället för liksom ta en tablett och häfta den med någon slags receptor eller någonting som gör att den bara verkar på njuren. Mm. Nej, men, så tänker jag att det skulle vara en fråga om hur du administrerar någon slags transkutan. Liksom, du riktar medicinen in mot det organet
har,
typ som så här stereotaktisk strålning, då riktar du ju strålar från alla håll mot någonting.
Alltså, du tänker att molekylen ska gå genom huden, ja, och in mot ditt organ.
Ja, något sånt. Alltså, själva administreringsformen är tror jag det som kan revolutionera.
Ja. Låter krångligt, tycker jag.
Men jag förstår, men jag bara tycker det tycker jag är en av de här stora grejerna, att vi tar mediciner som påverkar,
ja,
så oselektivt.
Men när det beror på njuren, där hade jag en uppfinning på gång ett tag faktiskt.
Ja.
Och det var det här problemet att när man gör en röntgenundersökning med kontrast.
Mm.
Kontrasten är ju jodhaltig.
Mm.
Och kontrasten vill man ofta ha samtidigt som den skadar njuren. Alltså någon som har njurfunktion på gränsen eller en akut njursvikt eller sådär.
Mm.
Där kan det ju vara svårt att ge kontrast för att njurfunktionen då försämras.
Just det.
Så att man skulle vilja ha ett kontrastmedel som inte påverkade njuren.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Det borde man finna,
men, tänkte jag. Men det här nu blir direkt så här, ja, finns inte det? Alltså, är det så att alla kontrastmedel är uppbyggda på samma sätt?
Ja, mer eller mindre tror jag. De är jodhaltiga.
Principen är densamma. Okay.
Och då träffade jag någon snubbe som forskade i Uppsala på, jag vet inte exakt vad han gjorde, men nano på ett eller annat sätt. Han var inne på nanoteknik.
Ja.
Och så bara drog jag det här problemet och sa att man borde ju ha ett kontrastmedel som inte skadar njuren.
Ja.
Kan du inte hjälpa till? Så här? Det borde ju vara något med nano. Ja. Nanolitet som bara funkar. Med röntgen tätt, men inte skadar njuren. Ja, då frågade han så här, ja, men vad använder man idag då? Ja, men jag tror att det är jod. Det är jodhaltigt.
Mm.
Och då tyckte han liksom att, ja, men du vet att jod, det är ju liksom en atom stort.
Okej.
Okay. Nano, det är ju mycket större.
Jaha, du var liksom så att, fel storleksskala,
ja,
där.
Jag var liksom inne på att nano är ju jättelitet. Men han tyckte att nu jod är ännu mindre.
Alltså, jätteroligt.
Men det måste ju vara någonting annat då med jodet än själva storleken på det.
Ja, det är precis.
Som skadar njuren.
Ja.
Men
ja, jag har aldrig tänkt på vad det är som ska.
Men tror ni att det skulle finnas ett användningsområde för ett sånt läkemedel?
Nej, men absolut. Och det finns ju vissa alternativ. Man behöver liksom, åtminstone när man vill spruta kontrast i samband med ultraljudsundersökningar av hjärtat, då kan man ju använda sig av någon koldioxid istället och sådär.
Men det finns alternativ. Det är någon slags vätska med bubblor i, eller så här koksaltlösning. Vad är det man använder där?
Ja, skitsamma. Ja, det finns olika varianter, men det gör ju inte det på liksom akuta undersökningar nattetid eller med kvicktröntgen. Det gör det inte. Nej.
Men Anders, jag och Märit ser fram emot att du kommer med någon uppfinning och tjäna massa pengar.
Nej, men alltså, jag tycker att du ska fokusera på den här expanderande PVK:n. Mm.
Mm. Nej, men vet jag tycker vi kan vi inte bara hoppa över ronden några gånger och liksom sitta och
brainstorma.
Men du har ju en hel sommar på dig nu.
Det, jag sitter själv in, som en kammare. Det kommer inte funka. Jag behöver stöd.
Skit med läkemedel och jod och röntgen. Alltså, ta något konkret. Alltså just en sån här ja, men PVK. Någon riktade till kirurgen och narkosläkarna. Där tror jag du har mest att vinna.
Mm. Kan vi till hjälpa lyssnarna? Ja. Är det någon som sitter och klämmer på något?
Ge det till oss.
Ja, då vill de väl skapa tänka
ja,
dig själva.
Ja, nej, då ska ni nog vidareutveckla på egen hand.
Jag funderar på en grej som jag tycker är lite märklig. Mm. Och det är ju att det finns ju inget formellt krav att man som läkare ska hålla sig uppdaterade och fortbilda sig. Vare sig krav på den enskilde doktorn eller på arbetsgivaren att tillgodose den här typen av fortbildning.
Nu menar du färdiga specialister?
Nej, men det är precis det jag menar. Mm. Att när du är färdig specialist, fram tills dess så finns det 1000 olika kontrollstationer och krav och tentor och det ena med det andra.
Ja, nej, men bara för de som inte liksom allmän tjänstgöring så är det 2 år där. Och sen specialisttjänstgöring i 5 år. Och då finns det liksom tentor och det är noggrant curriculum som man ska följa. Men sen, då specialist...
Men många då... blir ju specialister. Man är ju inte jättegammal när man blir specialist. Man är väl 35 kanske eller så.
Cirkus.
Och då har man 30, med dagens pensionsålder då har man 30 år kvar i yrket. Mm. Vi kommer säkert ha 35-40 år kvar.
Enligt Reinfeldt 40 år eller hur?
Ja, och det kommer bli värre, eller värre, men ja, hur som helst. Och då tänker jag att egentligen så kan man då rent teoretiskt bara slå sig ner på sin kammare och göra så som man har blivit upplärd att göra och inte ta in någon ny kunskap i en bransch där det liksom hela tiden kommer nya upptäckter, saker omvärderas, fast det som tidigare ansågs vara rätt är helt plötsligt helt fel och så vidare.
Fast är det någon som i praktiken gör det, tror
jag? Nej, jag säger inte att det är det. Jag säger bara att det är lite konstigt att det... Från att vara ett sånt enormt kontrollsystem fram tills att man är specialist så blir det liksom ett totalt tomrum.
Ja, det kan jag hålla med om.
Och jag tycker att, men om man då skulle liksom ha ett formellt krav, skulle folk känna sig kränkta då? För att som du säger, de flesta håller sig väl uppdaterade och känner att det är jätteviktigt liksom att kunna erbjuda det bästa och det mest evidensbelagda till sin patient. Och om det då helt plötsligt kommer ett krav så skulle det vara lite som en misstro mot hela kåren att man liksom inte aktivt själv gör det här.
Ja, för nu, eller skulle man sen finns det komplikationer om du går kursen och misslyckas på den.
Ja.
Vad händer då då?
Ja,
kan du bli avstängd då eller får du gå den igen? Eller?
Ja, och det du säger nu är ju att det skulle då erbjudas någon typ. Alltså med krav skulle också erbjudas en fortbildning.
Mm.
Alltså en organiserad sådan.
Mm.
Eller att arbetsgivaren skulle ha en skyldighet att, eller att erbjuda. Eller att man kanske skulle ha en vecka per år för självstudier i fortbildningssyfte. Nu hittar jag bara på. Det finns ju liksom massor med olika varianter på det här. Jag vet inte.
Det finns en sak tycker jag att det här, när man jobbar, bara genom att jobba så lär man ju så massor med saker hela tiden.
Ja, det där sägs ju
passiv
alltid.
Passiv och smås.
Sägs alltid. Jag tror att det där är lite överskattat. Om du hela tiden jobbar... så här.
Det beror på vad det är i för miljö, tror jag.
Ja, dels tror jag att det har att göra med om du har ett ganska ensam jobb, vilket man kan ha som läkare. Mm. Då är det inte alls säkert att man lär sig i samma utsträckning.
Vårdcentral.
Det andra är att jag vill absolut inte reducera vinsten av volym i bemärkelsen att träffa så mycket patienter som möjligt, se så många tillstånd som möjligt.
Mm.
Det är nog en förutsättning för att kunna bli en bra doktor. Mm. Men det är inte en självklarhet att bara för att du har volym att du blir en bra doktor. Förstår du hur jag menar? Du kan inte bypassa steget. Nej. Du kan liksom inte skippa volymen. Men bara för att du får volymen så är du inte på den säkra sidan. Nej. Det finns folk som har volymen men som ändå inte har fattat eller dragit rätt slutsatser av den volym de har sett.
Jo, men så kan det kanske vara.
Jo, men där måste jag gå liksom på något sätt åt andra hållet. Och jag kanske får skit för det här sen. Att om man bara då liksom lite... Man jobbar bara och av passiv och små så tar man till sig kunskap genom att bara jobba.
Ja, men alltså du lyssnar på kollegor och du deltar i gemensamma ronder och
Fast gemensamma ronder, det är dit jag skulle komma att när du jobbar som specialist,
mm.
du jobbar som specialist på ett sjukhus eller på, eller ännu mer, du är på en vårdcentral, distriktsläkare.
Mm.
Då sitter du där och är ganska oemotsagd, eller det är ingen som kontrollerar vad du gör. Och så och sen så kan du ta del av, som du säger, alltså, fortbildning på vårdcentralen och sådär, men du kan ju isolera dig och ganska mycket och inte bli, inte kontrollerad, men det är ingen som ser vad du gör egentligen.
Det gäller ju inte bara allmänläkare. Jag tycker att det finns ganska många sådana situationer på sjukhus. Ja. Jag som narkosläkare står ju sällan med en annan narkosläkare och söver. Jag är ju oftast ensam inne och söver.
Men det var det, jag vill också komma att jag håller verkligen med det ämne du tar upp är ju superviktigt. Därför att jag tror snarast att de flesta som jobbar liksom, och så här, ju äldre man blir desto mer man jobbar, att man liksom inte ifrågasätts, eller det är ingen som granskar en och synar en i sömmarna på något sätt, och att man kan luta sig tillbaka och jobba på ganska många år utan att egentligen liksom lyfta blicken och sådär. Okej, sen så kanske du menar att man läser läkartidningen, man läser lite sådär allmänt, och då men hänger man med, men det här mera aktiva, fördjupande kunskapen inom olika ämnen, det tror jag ganska många inte gör.
Och där vill jag också säga att det är ju någonting som tar tid.
Ja.
Det tar både tid att hinna reflektera över den volym man exponeras för och därmed liksom lära sig av den, måste man ha tid att reflektera. Det tar tid att diskutera med kollegor och rådgöra kring fall, och det tar tid att de facto läsa in sig på den nya artikeln och så vidare. Och det utrymmet finns ju mindre och mindre när vi liksom nu jobbar för produktion och kvantitet och bla bla bla. Så att när jag tar upp det här så tar jag också upp det i ett sätt att värna professionens nödvändiga kompetensutveckling och fortbildning, som just nu håller på att rationaliseras bort, just därför att det inte heller finns ett formellt krav. Hade det funnits ett formellt krav hade man kanske inte lika lätt kunna rationalisera bort det.
Nej, därför att om du går till USA så har du sådana här board exams. Jag antar att det alla specialister måste göra det, i alla fall inom de flesta, många specialiteter. Och det var tredje år eller sånt där, tror jag.
Ja, men i USA, eller i England tror jag också är det någon sån här resor till förening vart femte år och så.
Och det vill säga att jag vet inte om det då ingår att du har olika utbildningsdagar och sådana, men, ja, men du har någon slags examination vart tredje år för att få fortsätta verka inom den specialiteten. Och varför inte något liknande i Sverige? Du säger så här, men man blir kränkt av att man kontrollerar. Men vadå, det är ju snarast att se som någon slags, tycker jag, erbjudande i sådana fall.
Nej, men jag ser det, jag från, personligen ser det inte som en kränkning. Jag bara undrar om det kan uppfattas så.
Men
jag ser det tvärtom som att det skulle vara ett privilegium. Och att det är det som är på ett sätt det fantastiska med det här yrket. Att det är en ständig lärandeprocess. Så att man liksom ständigt har möjlighet att utvecklas.
Ja, men jag tror precis.
Och det lät så klyschigt, men jag menar verkligen det.
Jag tror verkligen att om de kliniker och klinikchefer som skulle instifta någon slags kontrollexamination för specialister vart tredje år eller något sånt här, och kräva det, att inte bara att ni får, utan det här är kravet på om ni ska jobba på vår klinik, då tror jag att det skulle ses som ett liksom rekryterings argument. Det ska vara något positivt för den här kliniken. Den kliniken skulle få liksom ett rykte om att här har vi faktiskt en hög nivå. Så det skulle jag verkligen vara, det skulle jag rekommendera. Hörrni, tack så hemskt mycket för en härlig säsong.
Ja, tack själv. Christian är med här, jag tror alla lyssnare.
Ja.
Eller vad var det som var härligt med den, tyckte du? Att det var mysigt?
Men det var jättemysigt att sitta med er här varannan vecka och gagga och Det har du väl?
Ja, det har det varit.
Alltså, mer smak. Nu behöver vi semester, men vi kommer definitivt köra hårt efter sommaren. Men ronden tar lite paus. Och mejla gärna in idéer, tankar, reflektioner på sommaren till rondenpodcast@gmail.com. Följ oss på Twitter och Instagram. Vi finns på rondenpodcast. Några tankar nu inför sommaren, Märit, Anders?
Nej, jag tycker bara ska bli skönt. Ledig, köra båt, bada.
Du kommer ligga och fundera ut spännande uppfinningar.
Jag vet. Jag kanske får en snillig blixt, jag vet.
Ja.
Kan ju vara så.
I båten. Ja, men trevlig sommar.
Ja, trevlig sommar alla.
Och så ses vi höst.
Bra.
Hej.
most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.